här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Andra raka segern efter två mål på tilläggstid då Everton besegrades med 3-1 i veckan. I veckan väntar först möte med Freiburg i åttondel och därefter kommer Burnley på besök på söndag. Men vi börjar väl på Goodison. Vad säger du, Peter?
Jag är nöjd med resultatet. Jag är nöjd med de snygga målen. Jag är nöjd med effektiviteten och jag är nöjd med den andra raka segern. Jag är missnöjd med att Moyes naturligtvis gjorde exakt så som Uffe sa förra veckan när vi pratade om det här. Jag tycker vi är för försiktiga. Framförallt illustreras väl det av att när de tar ledningen med 1-0 så tar det 6 minuter för oss. Och vi tar tag i spelet på ett helt annat sätt och det tar 6 minuter för oss att kvittera. Vi ska inte ha så stor respekt som vi visade för det här laget. Det slutade egentligen landade med att vi vinner för att vi har en otroligt bra målvakt och för att vi tar chanserna när vi får den eller får dem. Vi vinner inte på att vi spelar en riktigt bra fotbollsmatch, tyvärr. Men jag tar de 3 poängen, jag bugar och bockar och jag sätter in dem på banken och konstaterar att vi nu har 42 poäng.
Mm. Ja, det är väl vackert så, men jag håller med dig i sak, alltså absolut att vi hade faktiskt lite flyt och Areola var faktiskt riktigt bra, det var faktiskt riktigt roligt att se, och sen så på via Zuzeks strut var ju inte att leka med heller, den som blev matchvinnande.
Mm.
Ja, verkligen, den borde han ju använda oftare, men han har ju visat sig vara en riktig matchvinnare faktiskt, både bakåt och offensivt, även om spelet i övrigt ibland lämnar en del övrigt att önska. Vad säger du då, Uffe?
Jag tycker både mot Brentford och Everton här så spelar vi lite annorlunda än det här spelet runt straffområdet där vi backar ner totalt sett. Det är klart att vi hamnar i vissa lägen där här också. Men jag tycker ändå att det, om man försöker se det ur ett neutralt perspektiv, så är ju både den här matchen och Brentford-matchen rätt så trevliga fotbollsmatcher med chanser åt bägge hållen och tycker att vi någonstans ändå försöker. Sen är det ju såklart att utan Areola så kan vi åka dit rejält. Och man måste fråga sig vad det är som gör att vi släpper till så många klara och tydliga målchanser mot oss. Är det det att vi står lite högre, pressar lite högre, att vi därmed inte löser löpningar? De var otroligt duktiga på sina långskott också, våra vänner i Everton. Men jag har definitivt inga problem med en smash and grab-seger på det här viset. Och jag tycker det är lite för mycket som hela tiden vänds negativt. Är det inte det ena så är det det andra. En av de mest största och viktigaste segrarna som vi har tagit under hela 2000-talet är borta mot Manchester United 2006. Med 1-0 när TV som mål och vi håller oss kvar. Jag kan säga att det var inte vi som hade bollen eller spelet eller någonting i den matchen, men vi var överlyckliga för det. Så här kan en seger se ut, så här kan vi förlora också. Everton hemma var ju inte så att de dominerade och vinner. Så att ibland vinner vi så här, Tottenham borta, Everton borta, ibland förlorar vi så här. Målen däremot är ju riktigt fint av Zuma och lyckas få in den sen Zuzeks mål. Alltså hade han kunnat göra så här med den tekniken alltid så hade han ju varit värd 20 miljoner pund till. Once in a lifetime eller någonting liknande, men fantastiskt mål. Sen är jag jättenöjd med vårt tredje mål. Man har sett så här många chanser där antingen den som driver upp bollen är alldeles för egoistisk och ska försöka avgöra själv. Eller att han passar i fel läge. Men Bowen gör det så otroligt bra. Han driver till exakt rätt millisekund. Och sen att Alvarez är så cool så att han slår den direkt med yttersidan. Bara lite lätt över Pickford. Det är är suveränt. Jag ber inte om ursäkt för den här segern. Nu har vi blandat oss i kampen om Europaplatser igen och ligger och sjua.
Är vi ett topplag nu då?
Nej, vi är inte ett topplag. Du behöver nog vara topp 5 eller topp 4 för att vara topplag. Men vi var ju så otroligt nöjda för några år sedan när vi blev 6 och 7. Nu ligger vi 7 och menar att vargarna, kanske inte just Wolves, men de andra vargarna jagar oss. Så att, nej. Jättefin seger och jag ser fram emot att möta Burnley på söndag och är definitivt beredd på att vi kan göra en West Ham då också.
Ja, det är väl bara att konstatera att vi inte håller med om med varandra den här gången riktigt. Jag är glad för segern naturligtvis. Jag ber inte heller om ursäkt för den. Men jag är ju inte nöjd med hur vi spelar. Jag tycker att vi kan kräva mer. Och att vi borde våga mer. För här är vi jättenära att det istället blir 3-1 till dem. Alltså, det är bara, skulle säga att det är slump som gör att vi...
Eller,
att det är
bara Areola som gör det.
Ja. Och jag tycker att det är lite... Jag tycker att vi lämnar lite för mycket... Vi lämnar lite för mycket i deras händer, om man säger, istället för att försöka göra något av det själva. Det är väl så.
Ja, du pratar om vem som tar initiativet och...
Ja, att vi ja precis, för det är ju det som händer när de gör 1-0, så tar vi tag i matchen och plötsligt så har vi 1-1 direkt och sen gör vi 2-1. Alltså då visar vi ju att vi är ett bättre fotbollslag, för vi är ett bättre fotbollslag än vad det här Everton är.
Absolut. Sen har vi ju, jag tycker det blir tydligare och tydligare att vi har våra utmaningar i backlinjen och framförallt i mittförsvaret. Mavropanos håller ju återigen på att ställa till det här och ge bort bollen med ett tillfälle, så att det är otroligt slarvigt. Och här, det är ju tydligt att han, precis som Maguire, har ett stort misstag i sig i varenda match i stort sett. Så att det här är någonting som verkligen måste åtgärdas i sommar.
Ja, verkligen. Det håller inte riktigt att det är så svajigt. Även om jag tycker själva målet inte är så mycket att göra något åt. Det är faktiskt jävligt snyggt.
Ja, absolut.
Så är det ju. Så är det ju bara Areola som gör att det inte blir fler. Så att det håller ändå inte.
Men det är lite väl enkelt när Orient. Och han håller inte koll bakom ryggen. Mavropanos när det inlägget kommer.
Nej, det är riktigt. Men det var också bra gjort. Men, så ja. Det var inte odelat dåligt om vi säger.
Nej,
så.
Nej, det var inte helt och hållet hans fel.
Nej, och sen är det som jag har sagt för att det finns, det är väl Lars Lagerbäck som har sagt att det finns inte ett enda fotbollsmål som görs om det inte beror på ett defensivt misstag någonstans. Det är väl möjligtvis ett långskott från 40 meter eller något liknande. Så att, nej, det där är ett jättefint fotbollsmål. Och jag blamar faktiskt inte någon där. Det inlägget och den, han kommer i den ytan där mellan mittbackarna. Det är jättefint gjort.
Hade det varit West Ham som gjort dem, det hade varit säg Bowen som slagit in den här tonen som nickat, så hade jag bara suttit och myst och pratat om vilket fantastiskt fotbollsmål det var. Så att, det beror väl lite på vad för perspektiv där.
Men om du sa Antonio så hade vi nog inte pratat om ett snyggt mål.
Okej, nu var det ett dumt exempel då,
men men det är ju det positivt är ju att vi har gjort 7 mål här nu på två matcher.
Ja.
Och att vi vänder det här hotande nedlaget till en seger. När vi nu pratade om det förra veckan. Att det kanske inte är så vanligt, i alla fall även om det kom fram till att det hade hänt den här säsongen. Så är det ju, det är starkt. Det är naturligtvis, det är 6 poäng in på kontot på 2 matcher. Det var ju otroligt viktigt efter den period som vi nu har haft, naturligtvis. Och förhoppningsvis så blir det ju ett bättre spel, även om jag tycker att den här matchen var ett steg tillbaks vad det gäller just spelet, även om resultatet då blev vad det blev lika bra. Eller utfallet blev lika bra.
Sen tolkar jag ju ändå det här att det har blivit 7 mål framåt. Lite grann med det jag ser, att jag tycker att vi är lite modigare och inte står uppradade där i skyttegravarna strax utanför straffområdet hela tiden, utan att vi faktiskt vågar lite mer. Och det hänger ju samman med att Paketai är tillbaka, även om han än så länge inte har visat någon magisk form. Men så är det, har varit borta i, vad blev det, 6-8 veckor. Så det är klart att han behöver också lite matcher för att komma in i det.
Ja, det måste han definitivt ha. Men, och sen som i den senaste matchen nu så hände ju det här efter att vi hamnade i underläge och var tvungna att gå framåt lite grann. Innan det var vi ju inte riktigt så modiga. Men vi blev modigare.
De skapar mer, men jag tycker ändå vi skapar en del saker även innan det. Sen är det mycket beroende på att vi har den kvaliteten i de här tre spelarna som vi har längst fram, naturligtvis. Precis som vi pratade om, var väl förra eller förra veckan.
Ja, vi skapar en del, men vi är längre tillbaka och vi sätter inte press på samma sätt. Vi försöker inte på det sättet som jag vill att vi ska göra. Sen fattar jag också att man får i olika matcher får spela på lite olika sätt, men här var det att ge dem för mycket initiativ, tycker jag. Ett för dåligt lag för att ge så mycket initiativ.
Ja, sen har jag en spaning, och den har jag nämnt för, men nu ska jag säga den så kommer folk att titta ännu tydligare på den. Kudus första touch, den är ju inte bra. Men sen är han ju otroligt snabb i fötterna och får fatt i bollen på andra touchen. Och den är riktigt bra. Men tänk om han hade haft en bra första touch och sen hade kunnat växla upp med det tempot han gör nu för att hinna i fatt bollen var den nu har studsat någonstans. Har ni tänkt på detta?
Det kommer nästa år med en ny manager. Men han kanske behöver lite tid för akklimatiseringen. Han kanske tänker att alltså det man brukar säga, det är ett jäkla tempo i England. Man har mycket mindre tid på sig än vad man tror. Han kanske fortfarande stressar lite med den första touchen. Förhoppningsvis så kanske det med tiden kan se lite bättre ut för honom också. Jag menar, han har ju inte spelat så många matcher i Premier League, även om han har spelat varit bra.
Men har ni sett det jag säger?
Ja. Det är kanske snarare att jag har varit lite inne på Peters linje och tänkt att han kanske petar bollen lite för långt fram. Alltså att det är någonting, det kanske inte bara en dålig första touch, utan att det är någonting han faktiskt nästan gör lite medvetet. Alltså, så tänker han inte på att han möter betydligt mycket bättre backar nu än han gjorde i Nederländerna. Men visst, jag håller med dig i sak, Uffe.
Han har spelat 22 matcher hittills.
Okej, då kan man ju tycka att han kanske borde vänja sig lite. Men då...
Ja, fast jag menar, vi har väl haft många spelare som det har tagit en hel säsong för innan.
Det tog bra lång tid.
Han har ju ändå gjort en hel del mål och sådär. Ja, Paketa, det var ju sista tredjedelen av förra säsongen. Ja. Eller kanske...
Exakt, och Kudus har ju varit bra så att säga. Så det är väl bara mer en detalj där med första touchen.
Vi har ju till och med haft spelare som aldrig har kommit in i tempot.
Ja, vi har också gjort. Men de är lite lättare att såga. Alltså, men vi har ju haft några stycken som har tagit tid på sig. Fornals var en sån till exempel. Nu var det mest att han var väldigt långsam när han kom. Men,
Och när han gick också.
Och när han gick med.
Ja, nej, men det finns väl bättre potential där. Men just att det är lättare att ha tålamod när han ändå är bra i övrigt.
Ja, det är ingen kritik, utan det är mer en iakttagelse där jag faktiskt ser en otrolig förbättringspotential ifall han kan få bollen under kontroll direkt och sen använda det tempot. För då kommer inte backarna hänga med oavsett hur snabba de är i Premier League.
Nej, han har en jäkla fart när han drar igång.
Han får en assist här igen. Även om det är mer tur än skicklighet. Ward-Prowse får en assist och Bowen får en assist.
Ja, härligt. Och visst fan finns det någonting riktigt tillfredsställande med att avgöra på tilläggstid.
Ja, ingen helst problem. Jag har faktiskt inga problem att avgöra första minuten heller.
Nej, det är sant. Då slipper man sitta med hjärtat i halsgropen. Men det finns...
Jo, det får du göra i 95 minuter.
Om man, ja, med tanke på att vi inte lyckas stänga matchen då. Men, ja, men det är någonting som är så otroligt skönt. Alltså, alla segrar kan ju vara sköna på olika sätt. Det finns någonting väldigt skönt att avgöra sen, tycker jag.
Ja. Så är det.
Och framförallt med en sån där jäkla strut med yttersidan. Det är som du säger, för det är väl once in a lifetime han får till den där. Men jävlar vad den satt fint.
Ja,
ja, otroligt. Det var riktigt fotbollsgodis.
Mm. Och nu, som sagt, formen är på väg bättre. Hur känner ni inför Europa League nu då, det som kommer mot Freiburg på torsdag?
Förresten, jag skulle säga en sak till.
Aha, jag var lite snabb där.
Uffebergs love child Alvarez.
Ja.
Jag måste säga att även utan målet så den här matchen kan ha varit hans absolut bästa hittills. Och det har vi sagt några gånger nu på slutet. Mm. Men det här var riktigt, riktigt bra.
Och får jag säga då att jag hade också tänkt säga att han var jättebra. Mm. Så jag glömde ju bort honom. Men alltså ja, och det, när du säger love child så förstår jag ju att det har gått igenom, i varje fall till dig Peter. Men jag tycker han är en så otroligt duktig fotbollsspelare och så otroligt nyttig och viktig för det här laget. Både när vi spelar Moyes tillbakadraget och de få gånger vi vågar spela lite framåt. Vilken jävla fotbollsspelare det här är, ärligt talat.
Mm, jag tror
tack Peter.
Ja, absolut. Ja, men det alltså när han har ju i alla fall de senaste matcherna här haft en ganska tydlig, har väl haft hela tiden kanske, men det kanske är hans partner som har en ännu tydligare roll då. Susek får gå fram och gör det och kommer tillbaks, och Alvarez är den som verkligen, så har han väl spelat mer eller mindre, men det är ju det syns ju att den positionen som vi egentligen inte hade någon på förra året då, är ju hans, han är verkligen, verkligen en spelare som vi kommer att ha stor nytta av i flera år framöver.
Mm. Verkligen.
Ja, jo, nej, han är ruskigt bra. Och jag tror ingen som har lyssnat på podden har missat att du gillar honom. Och med av goda skäl såklart. Han är
duktig. Det är väl ingen. Och, jag tror det är få som inte gillar honom.
Nej, är fantastiskt fotbollsspelare. Och sen så är det ju också det där, apropå det med startsträcka. Han hade ju ingen. Han var ju igång direkt och levererade från början. Det är faktiskt riktigt imponerande.
Ja.
Sen jag vet, vi pratade om honom när han kom, och så det var ju ingen som hade något, sett honom speciellt mycket så där, men vi hade ju den här historien om hur han som junior pendlade till träningarna och flyttade, alltså inte fick något kontrakt först och så där, och han, att det måste vara en snubbe med mentalitet, och det har han ju visat att han har, ett huvud som man kan lita på, så att säga. Det är ju verkligen skönt.
Ja, och det är ju bara det här med att det dras på några onödiga varningar där man behöver vara lite klokare. Det är det jag saknar hos honom. I övrigt så tycker jag att det är en komplett spelare i den rollen. Och lite grann det du har pratat om, Peter, i flera år, det här box till box. Han kan ju faktiskt gå framåt och ibland till och med dribbla av 2-3 spelare på offensiv planhalva. Jag tycker det är en mycket, mycket kompetent spelare.
Vet inte vad, när han tog sin sista varning, det kanske var i förra matchen, men den här matchen gjorde han ingen i alla fall.
Då sparkar han bort bollen lite grann.
Mm. Och det är ju en extremt dum varning att ta.
Ja, det är det.
Den varningen får man ju bara ta i division 7 om man ska åka till typ Solvalla och se på elitloppet till nästa stängning på gång.
Dessutom sparkar han bara bort bollen 3 meter. Det är en känns ändå. Ska man göra något så gör du ordentligt.
Ja, precis.
Ja, så han står ju på 9 varningar nu om jag har rätt för mig. Det innebär att nästa varning så är han ju borta.
När stryker de, eller höjer gränsen, för det gör de ju någon gång här. Men är längre fram, det är i april,
ja,
kanske.
Ja, alltså det är långt fram. Det är långt fram när de tar bort.
Ja, för 5 varningar är någonstans. Det brukar vara januari det.
Ja, det stämmer. Men denna tror jag ligger i sent april eller mitten april.
Ja, precis. Och det kommer han ju inte att
Nej, det fixar han inte. Nej, det löser han inte.
Nej, för då får vi en, då får vi en funktionshindrad Alvarez på planen om vi ska ta bort det hårda spelet ifrån honom.
Precis.
Ja. Ja, nej, han får bara se till att ta den i en smart match.
Ja.
Och risken är väl att han blir avstängd mot Aston Villa eller Newcastle.
Nej, inte Aston Villa, för då var jag på plats.
Jaha, då får han inte vara avstängd då.
Nej.
Yes, men ska vi knyta lägga matchen till handlingarna där? Är det något mer du vill tillägga?
Nej, det blir bra. Det var bra att Peter drog upp vår gode vän.
Absolut, absolut. Och ja, vi kan väl börja där då. Starta den mot Freiburg på torsdag.
Ja. Som Mois har visat, tycker jag, de sista säsongerna här i Europa, så kör han ju stort sett vidare med ordinarie lag, och nu har vi ju faktiskt inte spelat sen i lördags och möter ett lag på söndag som vi borde vara betydligt bättre. Så att jag skulle säga att vi kommer att se samma lag en gång till, och jag har fått rapport idag att det ska inte finnas någon skada ifrån Everton-matchen heller.
Grymt.
Ja, vi har ju spelat så lite matcher på slutet, så att det är klart att vi kommer att fortsätta på det här spåret. Om ingen har, om det inte är någon skada på någon träning eller något sånt här under tiden här. Men jag menar, vi har spelat en gång i veckan max, och går vi tillbaka 5-6 matcher så är det ju fan vad vi har 14 dag före det. Så det, jag är helt med på den. Orkar vi inte det nu, så är det, så har vi ingenting i framtida matcher att göra i alla fall, eller hämta.
Nej, han kommer att köra precis samma lag.
Ja, det är bra. Då känns det i alla fall som att vi kommer ge oss själva chansen.
Ja, det är större risk, chans, möjlighet, tror jag, att han roterar någon spelare mot Burnley i så fall.
Ja, om det krävs, för annars så kör han
där. Ja, absolut, absolut.
Om man ska bara säga ett ord till om Everton, så är det, jag tyckte Phillips gjorde en bra insats när han kom in.
Ja, han gjorde ju inga misstag, och det var väl det absolut viktigaste i det inhoppet, att han kom in och fick känna att han kunde spela fotboll utan att göra bort sig. För det är ju faktiskt vad han har gjort de sista tre, eller vad det nu är, han spelade tre matcher också.
Ja, något sånt. Men jag tyckte, förutom det, vilket jag håller med om var det viktigaste, så tyckte han ju hade flera bra aktioner också. Både fram och tillbaka.
Bra. Då får hoppas att han kan bygga vidare på det, för det kommer att behövas under en lång vår.
Ja.
Ja, definitivt. För nu gick vi all in på att det var den värvningen som vi kanske inte behövde, som vi behövde, och då måste ju han naturligtvis leverera. Och det var viktigt att han fick de här minuterna. Han behöver ha fler minuter, för det är ju det enda sättet han kan återbygga både självförtroende och matchtempo. Så,
ja. Och då skrev du i vår chatt där, Peter, väldigt klokt, att enda chansen att han kan bli bra är om han får matchtempo. Enda chansen att ge honom matchtempo är att plocka in honom med ungefär 25-30 minuter kvar.
Det låter som rimligt då. Men hur är känslan nu då mot Freiburg? Är det kvar där sen förra veckan att det här kan bli lite jobbigt, eller känns det lite bättre nu?
Det känns ju bättre nu, naturligtvis, än för 2 veckor sedan åtminstone. Men nu har vi 2 vinster i ryggen, och segrar föder ju självförtroende. Det hade ju varit jäkligt jobbigt att gå in i det här med 10 raka utan vinst, om vi leker med tanken att den sviten hade fortsatt. Nu kan vi lägga det bakom oss och känna att vi går in med 2 vinster i ryggen och ett helt annat svung. Så väldigt viktigt, och betydligt ljusare. Samtidigt som man då förmodligen fortfarande kommer ihåg att man inte är odödlig.
Det har inte riktigt satt sig i mitt sinne att vi faktiskt spelar nästa Europa-match om 3 dagar, utan känns fortfarande långt bort. Och jag är väl fortfarande lite sur för att det blev Freiburg igen. Men det börjar byggas upp och självförtroendet är bättre, som ni säger, än vad det var för 2 veckor sedan. Så att här och nu så känns det som att vi har en hyfsad chans att gå vidare. Bra resultat där, och sen så är jag ju på plats när vi möter dem hemma.
Mm, det känns tryggt. Och trots att så slog vi dem i båda matcherna, även om jag tyckte att Wiesen Freiburg i alla fall en av matcherna var snuppade bättre laget, så känns det ändå som att vi kan ha en positiv känsla där. Att vi har liksom slagit dem förr.
Vi slog dem förut, och jag tycker ändå att vi gjorde det komfortabelt relativt. Även om du säger att de kanske var bättre, så kändes det som att vi var storleken större än vad de var.
Ja, det var vi.
Och vi gjorde ju de matcherna också i en tid när vi väl hade lite patchy results innan. Hade vi inte det?
Ja, borta matchen ja, men inte hemma matchen. För då hade vi rätt så bra streak där. Då slog vi ju både Nottingham och...
Ja, borta matchen. Mm.
Ja. Mm. Borta matchen var vi väl inte i bästa form. Nej. Jag kommer ihåg rätt.
Det var nog där och då som jag upplevde att...
Då hade vi ju slagit Lincoln med 1-0 i kuppen. Och så vann vi ju mot Sheffield United i matchen innan. Så vi hade ju 2 vinster, men innan det hade vi ju skitmatch mot Manchester City och skitmatch mot Liverpool. Och efter en riktigt bra start på säsongen då, så...
Ja, just det. Mm.
Men de 2 matcherna som ledde upp till det, Lincoln var ju bedrövlig.
Mm. Men alltså, om man säger generellt sett och över en lång period, så är vi ju ett bättre lag än vad Freiburg är. Men sen har du sådana där saker som att du får en freaky straff mot dig, eller en knepig utvisning som Cresswell när vi mötte Frankfurt borta i semifinalen i Europa League för 2 år sedan. Det är så lite grejer som kan ske hit eller dit.
Absolut. Apropå det, när vi mötte Freiburg i andra matchen hemma, så tror jag inte vi var så fyllda av självförtroende inför den. Det var ju matchen efter att vi hade förlorat mot Fulham med 5-0.
Ja, okay.
Så jag tänker att om vi nu diskuterade det här på tisdagen eller måndagen eller tisdagen efter den matchen, så var vi nog lite oroliga ändå. Även om det hade gått bra innan det, så den var ju riktig stjärnsmäll.
Men jag var inte orolig, för jag var ju på plats även mot Freiburg där hemma. Och sen varvade de upp när de förstod att jag var där, och så gjorde vi kanske årets bästa match mot Wolves hemma sen därpå också.
Ja, naturligtvis.
Jag ska bara vara
för att sen när du kom hem igen och åka dit borta mot Liverpool med 5-1.
Ja, precis. Jag ska bara göra klart från början att jag är där redan på torsdagen denna gången, så de förstår det.
Ja, det är bra.
Och inte vänta till Villa-matchen.
Nej, det går inte an.
Nej.
Nej. Nej, det blir kul i alla fall.
Mycket.
Mm.
Ja.
Och sen är det en bit framåt i tiden såklart, men vill du säga något om Burnley-matchen också in?
Det är en match vi ska vinna, men som jag sa innan, vi har varit med om fälleben för, så att jag tar inte ut någonting förrän vi står där med 3-0 med 5 minuter kvar.
Nej, det brukar vara bäst så. Men det är klart att...
Men det är naturligtvis...
Ja, men under normala omständigheter är det såklart en match vi ska vinna.
Ja, med förhoppningar om att jaga den där 7:e platsen då, så...
Sjätte platsen
så är det klart att vi måste vinna en sån match mot laget som ligger där Burnley ligger.
Ja, precis så är det.
Ja, absolut. Men då kan vi gå in och ta lite frågor. Vi kan börja med en ny frågeställare. Marcus Ottosson skriver: tack för en bra podd. Lyssna varje vecka, men först nu tänkte jag ta mig ansats att ställa några frågor. 1. Ledarskapet. Vilken typ av ledare är Moise egentligen? Får ingen klarhet i det så här utifrån. Går det att sammanfatta det på något klokt vis? Och hur har man utifrån det satt upp gänget runt omkring honom, samt vilka i spelartruppen äger ledarskapet spelarna emellan? Mest då kopplat till prestation och kravställning. Varför jag frågar är att jag tycker det är stort fokus på taktik och Moise, och mindre på vilken prestation laget gör efter de givna förutsättningarna.
Ledarskapet. Moise är ju en gammal brittisk eller använder sig av en gammal brittisk ledarstil där han är den som bestämmer. Och det team han har satt upp runt sig är sådana som klarar av att jobba i en miljö där Moyes är den som bestämmer. Det fick vi ju svar på, inte minst när vår förra årets assisterande tränare då, eller assisterande manager var Warburton där lämnade och gav en intervju där han berättade att jag fick välja om jag skulle vara kvar och bli ovän med Moyes eller om jag skulle lämna och fortsätta vara kompis med honom. Så här har vi en som gillar att ha sista ordet och förmodligen även första. Men det vet jag inte riktigt. Du kan fylla på där.
Ja, jag tror alltså för det första så är han ju en petimeter, oerhört detaljerad och tror på det han själv tycker och tänker otroligt väl. Jag är säker på att han lyssnar på sin omgivning. Men han har sista ordet, vilket inte är så ovanligt att en chef har det. Men det som jag tror är hans stora utmaning är att han är rätt så tjurskallig. Det ska väldigt mycket till för att han ska ändra sin egen uppfattning eller testa någonting nytt. Så även om han lyssnar och tar in andra åsikter och verkligen värderar dem, så går han ändå samma my way.
Samma fälla.
Ja, och det är det jag tycker Warburton säger i den här otroligt öppna intervjun. Det är ju inte att han inte lyssnar, utan det är ju att det nästan är omöjligt att få honom att ändra åsikt.
Jag kommer till det sen.
Ja, och har man en sån stor tröskel i det man själv tror, så är det ju lätt att man demotiverar de som jobbar runt omkring en. För de är ju också människor som har nått den här nivån i sin yrkesroll och också behöver bekräftelser på att de tänker och gör rätt. Så att det tror jag är hans stora utmaning. Att inte lyssna, utan faktiskt ibland tweaka på det han själv tycker och tänker. Och vara villig och utmana sig själv och sina åsikter.
Jag tänker att det du säger, till skillnad från det jag säger, är bara semantiska skillnader. Alltså vi
Jag vet inte, det låter annorlunda mot.
Ja, men du säger att han visst lyssnar, men han tar inte in. Han ändrar inte. Jag tänker att det är ju bara olika sätt att säga samma sak här på i alla fall. Så vi är nog ganska överens om det, men jag tolkar det som att han faktiskt inte lyssnar. Och han bara ser sig själv som alltså, sin egen sanning.
Jag tror att han kommer dit han är om han inte lyssnar till viss del. För då är det ingen som vill jobba för honom, ärligt talat. Alltså.
Nej, men han har ju haft... Han har ju haft några stycken, alltså han hade ju Irvine som han har jobbat med i Everton i många, många, många år, som sen inte...
Men det var ju personliga skäl för Irvine.
Ja, men han var ju inte med sen i Manchester United, han följde inte med till Spanien, för där hade han McKinley, och McKinley har ju kommit efter att Irvine drog. Mm. Han har ju några stycken som tål att arbeta med honom under en längre tid. Och sen har vi ju de här som sätter konerna på träningsplanen och försöker lära sig yrket alla Kevin Nolan och så där. De är ju lite längre ifrån hetluften, så att säga. Så de kanske inte har riktigt samma, som du sa där, behov av att känna att de blir lyssnade på, för de tycker kanske inte att de har samma status i hierarkin. Det kan jag tänka mig.
Ja, Warburton är ju extrem i det du säger, det här med var han är i hierarkin, utifrån att han har varit manager på ganska hög nivå, ja, själv. Och då är det ju klart att han Han tycker att det är lite tuffare än en Nolan att kliva ner och inte någonstans ha samma röst eller mandat som han är van att ha när han har varit manager för klubbar i Championship och så vidare.
Precis, precis. Sen var den andra delen av den där frågan.
Mm, ledarskapet spelar emellan.
Nej, men jag tänkte på varför den här med fokus, alltså han skrev ju någon att han tyckte att det var stort fokus på taktik och Moyes och mindre på vilken prestation laget gör efter de givna förutsättningarna. Den förstår jag inte riktigt. Eller det är kanske bara ett resonemang som man för, men jag förstår inte riktigt resonemanget. Jag tänker att de givna förutsättningarna för Moyes är ju att han har ingen tränare, ingen manager i West Hams historia haft bättre förutsättningar att bygga ett lag så som man vill ha det än vad Moyes har haft. Mm. Det är ju den givna objektiva fakta.
Om jag förstår Marcus rätt i resonemanget så är det kanske lite att spelarna på plan också har ett ansvar att när det inte funkar så är det kanske inte bara Moyes problem. Men den andra delen är resonemanget, alltså vilka i spelartruppen äger ledarskapet spelarna emellan? Vilka tänker ni där? Vilka är det som sätter prestation och kravställning bland spelarna?
Ja, men vi har ju pratat om det här med att vi inte ser någon riktig kaptensämne i det här.
Nej, exakt.
Så att det får man väl tänka sig att det är de som har varit med ett tag. Och tyvärr då nu så är ju inte de med på planen längre. Jag tänker på Bonna, jag tänker på Cresswell, jag tänker på alltså, Antonio har varit med länge. Nu är inte det någon ledarfigur kanske, men vi har de spelare som har varit med länge är inte på planen. Fabianski spelar inte heller längre. Och sådär. Så att vi är ju inne i ett paradigmskifte här där man måste välja väg på många nya platser eller på många platser framöver. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det blir med det.
Jag skulle ju säga att även om det finns tveksamheter, vilket jag kan hålla med om, så någon typ av ledarskap har ju Zuma, annars hade han ju inte blivit kapten. Sen så Soucek har ju varit kapten vid ett antal tillfällen för tjeckiska landslaget. Där kan jag säga att det finns ett ledarskap, inte minst utifrån om man är i sin hemmamiljö med spelare som han har vuxit upp med. Vad jag hör ifrån omklädningsrummet så är ju Alvarez en otrolig ledarfigur som är den som är tydligast i omklädningsrummet när vi har gjort en mindre bra prestation både i paus och efter matchen, och är otroligt besviken och tydlig mot laget och truppen att man inte har haft någon prestation. Så att
det är ju otroligt intressant med tanke på att han är ny, kommer ifrån utifrån, han har inte spelat i England tidigare och dessutom väl inte har varit kapten när han spelade i Ajax eller?
Nej, jag tror inte han var kapten i Ajax.
Alltså den är ju intressant.
Ja, för det skapar ju dessutom en bild av att han har ännu större ledarkvaliteter som man skulle kunna utnyttja bättre. Så att det är väl de jag tänker, förutom att jag tycker du har en poäng i Fabianski och Bonna och Cresswell också utanför. Men på plan så känner jag nog att det är Zuma, det är Soucek och Alvarez som har de här kvaliteterna. Mm.
Ja, och då är det ju ett problem när två av tre inte riktigt har den form som de borde ha, eller som de skulle behöva ha naturligtvis, eftersom de heller inte är självklara i sina roller. Men nu var det mål på Zuma, det var mål på Soucek. Det är ju alltid bra för att gå vidare ifrån.
Precis.
Absolut. Ja, Marcus har en fråga till och det är... Vi har troligen ligans, kanske en av världens bästa högerfötter i Zuzek. Blinkning. Nej, jag menar givetvis James Ward-Prowse. Varför spelar vi inte för fler frisparkar i mer centralt läge? Kan vi räkna till 3 skarpa sådana lägen på hela säsongen? Borde gå att vara mer cyniska där? Eller handlar det snarare om att vi inte har rätt centrala forward för att kunna låsa boll och således skapa fler chanser för frispark? Långa frågeställningar, men nu kan väl försöka summera upp för lyssnarnas skull. Gött med 3 pengar.
Ja, jag känner att man kan inte gå in och spela fotboll med en ambition att man ska få frisparkar utanför straffområdet. Då kan man lika gärna säga att vi går in och spelar och så får vi straff. Eller varför inte spela för att göra mål? Utan jag tror att det som händer, det händer. Sen kan man naturligtvis falla lite lättare. Men har man kommit så långt så att man är 5-10 meter utanför straffområdet, Då har man ju blicken snarare framåt och luckor och spelare som rör sig än att tänka, när kan jag trilla? Sen vi har väl haft någon chans mer än 3. Och
men det är inte många fler.
Nej, men han har ju snarare satt dem i muren. Men
vi har haft 2. Men jag, du kan fortsätta. Så.
Nej, jag är väl klar.
Jag tänker att de andra lagen verkligen spelar för att vi inte ska få frisparkar i de lägena också. Jag tycker att det är väl egentligen bara han, vilka var det vi mötte? Ja, det var ju Manchester United nu senast när han, innebacken som skadades, sprang över någon av våra forwardspelare precis vid cirkeln. Ungefär, alltså vid straffområdes cirkeln. Och i övrigt så har vi inte sett en enda sån överkörning på hela säsongen i princip. Det har varit något skav som vi har fått frispark för, men i övrigt så har ju de andra lagen varit väldigt disciplinerade. Det tror jag är en anledning till att vi inte har fått, eftersom man vet att James Ward-Prowse snart så får vi ju ett läge och snart sätter han den. Men får han inga lägen där så kan han aldrig sätta dem. Men sen är det ju som du säger, ska man ha spelare som, alltså ska vi söka frisparkar i alla lägen, vilket jag inte är säker på att han menar riktigt här. Jag tänker att det kanske är spelare som tar emot bollen, att vi skulle ha en mer en spelare som kan felvänt ta emot bollen och sen få frispark för att någon kommer och trycker honom i ryggen. Eller,
ja, det är Antonio eller då bara. Som...
Ja, precis. Och det spelet spelar vi ju inte riktigt heller. Vi har ju ingen, han klarar ju inte heller av det egentligen. Och han får inga frisparkar framförallt.
Nej, det får han inte.
Utan de låser ju inte för honom för att, av någon anledning. Mm. Han är för stor och stark, helt enkelt.
Mm.
Men jag tror att det är svårt. Mm. Däremot så är det klart att vi skulle vilja ha några fler frisparkar i centrala lägen. För jag tror ju att han kommer att sätta en, bara han får lite mer frekvens på möjligheterna att stå.
Mm. Få skjuta in sig lite.
Och inte få absolut en frispark där var sjätte match. Liksom.
Nej, precis. Mm. Nej, exakt. Ja, vi kan gå vidare. Isak på Twitter, eller X som det heter numera, skriver: tror ni att vi överpresterar när vi vinner eller underpresterar när vi förlorar? Känner att vi precis vinner en hel del matcher denna säsong. Till exempel Zuzek har gjort 4 mål efter 90:e. Men å andra sidan tycker jag att vi kan spela så mycket bättre när vi förlorar. Blir inte klok.
Ja, det där är nog olika från olika matcher, va? Om vi överpresterar när vi vinner eller underpresterar när vi förlorar. Vi har överpresterat och förlorat och vi har underpresterat och vunnit också. Så det där är lite olika från match till match.
Mm. Absolut. Men däremot att Zuzek faktiskt har... Och jag har inte kollat att det stämmer, men har gjort 4 mål efter 90:e, så är det faktiskt jäkligt imponerande.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, men han hade ju en streak här i höstas när vi var över mot Nottingham, och så var det någon annan där också som var det. Och egentligen, om man tänker rent logiskt, så är det ju inte ologiskt, för att när vi jagar ett mål, oavsett om vi jagar kvittering eller en seger, så är ju Zuzek den som har en mest förändrad roll som utgår 10, 15, 20 meter högre upp i planen. Vi satsar mer på våra fasta situationer och vi satsar på lite längre inlägg in i boxen, lite mer desperat istället för att spela runt med Paquetá, Bowen och Kudus. Och då spelar vi ju till Soucheks
styrkor.
Till hans styrkor. Så att jag tycker inte att det är ologiskt att det är han som gör många. Sen är det jätteskönt och det är jättebra och han får gärna fortsätta. Har inga problem med det överhuvudtaget.
Och sen är det ju så här att han är ju tillbaks nu och gör de här målen som han gjorde första säsongen när han var hos oss och gjorde 10 mål eller vad det var totalt. Det kanske inte blir 10 mål den här säsongen, men det är ju något helt annat än när vi såg att Moyes sa till Declan Rice att du har fri tillgång till att spela hur du vill på mittfältet för att du är så bra. Det tog ju platsen för Soucek och det led han ju för väldigt mycket. Det här passar ju honom betydligt bättre när han får gå framåt och inte den ytan mäts upp av att Alvarez också går framåt hela tiden. Så är det klart att det här passar honom bättre. Nu hoppas vi att han kan börja spela lite bättre också. Det hade ju varit väldigt, väldigt bra. Och det har ju faktiskt ett prov på slutet. Jag menar, matchen mot Brentford var ju hans, jag skulle säga att det var hans bästa på 2 säsonger åtminstone. Mm.
Ja, det var det. Så att, jag hoppas att det börjar framåt nu. Pertti Viljanen skriver: mer reflektion än en fråga egentligen, och jag måste säga att vi inte var värda segern mot Everton. Jag tar naturligtvis emot segern med öppna armar, men bra var vi inte. Individuella prestationer avgjorde inte Moyes inom citationstecken taktik, som jag ser det. Gubben kan andas ut igen.
Ja, jag håller ju med Pertti då.
Jag lyssnade lite på X innan idag här och han sa någonting som jag ställer upp på otroligt mycket, och det är så här att Moyes kommer inte få sparken innan den här säsongen är slut. Han kommer vara där i 11 matcher i ligan plus 2, 4, 6, i bästa fall 7 matcher i Europa League. Efter det så kommer klubben och även vi som fans ta vårt slutgiltiga beslut och göra vårt omdöme om han ska vara kvar eller inte. Det är för mig, eller som X säger, och jag håller med om det, det är för mycket Moyes in och Moyes ut. Låt oss se vad det här bär hän, för att vi kommer inte att bli av med honom ändå. Och då säger jag det fortfarande utifrån att jag absolut inte vill ha honom kvar kommande säsong. Men det måste finnas mer intressanta saker att diskutera än Moyes varenda vecka.
Det är ju, jag håller helt med att den kommer att, han får inte sparken under den här säsongen, vad som än händer. För nu är kontraktet är klart och nu har vunnit ett par matcher igen och sådär. Det kommer inte att hända. Det här med Moyes in och Moyes ut, som är, det är ju olika personer som tar chansen efter, beroende på hur,
efter varje match.
Ja, självklart. Varje gång som de förlorar så är det Moyes ut på de som tycker det, och efter varje match som man vinner så är det, vart tog Moyes ut folket vägen nu då? Nu har de inga argument kvar, för nu vann vi. Alltså, Det blir lite fånigt när man är på sociala medier för och följer det. För det blir lite, ja, bara för, alltså, det är klart att den som tycker att Moyes ska vara kvar kommer att tycka det även efter nästa match. Och den som tycker att han ska gå kommer också tycka det efter nästa match, oavsett vilket resultatet blev. Det ska ju till något i hästväg för att man efter de här säsongerna ska ändra sig, bara för att ett resultat går åt det ena eller det andra hållet. För min del så handlar det ju om att jag vill se en helt annan inställning, och den har han ju inte. Så att jag kommer ju att tycka att han ska gå. Får han sen förlängt så kommer det ju vara väldigt, väldigt tråkigt under två säsonger att sitta och prata om att jag tycker att Moyes ska ut för att, bara för att han fick ett nytt tvåårskontrakt. Det finns ju roligare saker att diskutera, naturligtvis. Mm. Men jag vet ju att det är så det kommer att vara.
Och sen är ju det här en resultatbaserad business. Även om vi blir utspelade i varenda match och vinner med 3-1 som mot Everton, där jag trots allt inte tyckte vi var utspelade. Men
inte utspelade.
Nej, men om vi gör det i 38 matcher och vinner ligan och tappar en poäng. Men det ser otroligt tråkigt ut, så det är ingen som kommer att gnälla på Moyes. Och tvärtom, om vi dominerar framåt med något annat lag, straffar oss med två kontringar, Burnley och Sheffield United och sånt, då är det ju helkast då också. Jag menar, det är därför jag menar att det du är inne på, Peter, vi kan inte låta den senaste matchen avgöra vad som hörs och skriks hela tiden, utan låt oss nu hålla detta lite lugnt till säsongen är slut, och så ser vi om vi hamnar 6, 7 eller 10 eller 12, om vi åker ut mot Freiburg eller om vi vinner Europa League. Sen kan vi börja ta en lite djupare diskussion. Vad vill vi egentligen? Och jag säger det igen, jag vill också bli av med honom. Jag vill också se en annan typ av fotboll som jag tycker i grunden är roligare att titta på. Men även då kommer vi ibland vinna där vi inte förtjänar det och förlora där vi inte förtjänar det.
Självklart, men det är ju inte det. I mitt fall så är det inte det diskussionen handlar om, utan det är ju på ett djupare ideologiskt plan vad jag vill se för någonting. Skulle också vilja se, jag såg nu, läste någon om att den som har gjort minst antal byten denna säsongen av managers är Moyes till exempel.
Absolut.
Ja. Jag skulle vilja se att man luftar, ger möjlighet till lite yngre spelare emellanåt för att få några minuter här och några minuter där för att kunna få lite extra. Jag skulle vilja se att man håller igång en trupp, inte bara ett lag. Ja, det finns så många saker som gör att jag inte trivs med Moyes. Mm. Som inte handlar om huruvida han vinner matcher eller inte. För vi kommer inte att vinna någon serie med Moyes. Vi vann en cup som vi på förhand var relativa favoriter i. Och det är bra. Det är gott nog för mig förra året. Vi kan inte vinna annat än det vi ställer upp i. Så det gjorde vi bra. Men det är inte bara resultaten som gör mig lycklig som supporter.
Jag tycker att du touchar vid en punkt som är otroligt spännande, och det är det här med ungdomarna. För tittar vi på förra året, så vi vinner vår serie i särklass, vi vinner FA Youth Cup nu i U18 då. Nu har de här spelarna, de flesta av dem, gått upp i U21, och då ligger vi tvåa i ligan, en poäng efter Tottenham. Sen har vi spelat någon match mer, så det kan vara så att vi ramlar ner till eller tredje eller fjärde plats när de andra kommer ifatt oss. Men det här är ju en liga där vi har alla de stora lagen. Vi har alltså Liverpool, United och City och Chelsea och Arsenal och Tottenham, och alla de är med. När Liverpool hamnar i ett läge där de har 10 skador, så lyckas de plocka in sina ungdomar som inte ens Liverpool supportrarna, inbitna Liverpool-supportrar, har talat om. Och de kommer in både i ligacupfinalen och i Premier League och visar vad de går för. De gör mål och så vidare. Och då har ju vi bevisligen spelare som spelar i lag förra året och detta året som är på samma nivå, som är bättre som lag än vad de här enskilda spelarna är. Och ändå så lyckas vi inte plocka in dem i laget, inte ens när vi leder med 3-0 eller 4-1, och låta dem få känna på det. Mm. Och vem vet, om de hade kanske kunnat göra precis samma som alla pratar nu om, the Red Babes eller The Baby Red eller vad de kallas för. Och som har gjort det otroligt bra, för att Klopp vågar slänga in dem, vågar visa att han litar på dem. Och de har ju faktiskt gjort fantastiskt bra när de har kommit in, säger jag som ju tittar på mycket mer matcher än vad du gör, Peter.
Mm.
Jag stöttar ju dig i det du säger om det här med ungdomarna. Och jag tycker det är otroligt tragiskt att vi inte att vi skickar ut en Callum Marshall nu till West Bromwich. Och så får han sitta kvar på bänken där istället.
Ja, då är det bättre att han sitter på vår bänken att han, och får några minuter här och där än att han sitter på deras bänk och på betydligt sämre träning.
Ja, definitivt.
Jag håller med dig helt hållet, Peter.
100%.
Jag glömde en sak.
Okej, fortsätt.
Och det var just på vår nya frågeställare Marcus Ottosson här. Som jag tycker är jättekul. Jag har ju kollat och sett. Han är medlem i föreningen sedan några år tillbaka. Och jättekul att han lyssnar varje vecka. Men ännu roligare att han kommer in och ställer frågor. Så fortsätt med det, Marcus. Det tycker jag är suveränt kul.
Ja, absolut. Ja, alltid roligt. För att gå vidare, Pelle Olsson skriver: många hyllar vårat spel i lördags bara för att vi vann. Jag delar inte riktigt den glädjen. Vi blir räddade av Ariola många gånger. Helt ärligt så tycker jag denna segern var en stöld där faktiskt många i laget inte kommer upp i nivå. Sen var det kul med spelarna som fick göra mål och en riktigt skön stöld. Håller experterna med?
Jag tycker han är lite hård ändå, men vi har väl pratat om det. Även om jag, håller med i stora drag, så tycker jag kanske att orden är lite hårda. Jag kanske inte tyckte att det var en stöld, men jag säger att Everton var, jag hade absolut inte blivit förvånad om Everton hade vunnit det här. Och de hade nog gjort det, eller de hade gjort det rättvist i så fall. Men jag tycker inte vi stal matchen kanske. Så dåliga var vi inte.
Nej. Men det är ju som vi sa, Raiola gör ju en otrolig match. Och det vi kan slå fast, som vi har sagt så många gånger, det är ju att på mållinjen och däromkring så är han ju fullständigt magisk. Men varenda gång han går 2-3 meter ut, om det är en hörna eller ett inlägg, så är ju Kahn helt väck. Han måste stå kvar på mållinjen och hoppas att nicken går till honom. För alltså, det är pinsamt att se.
Ja, det där finns.
Han har
det
utvecklingspotential.
Exakt. Helt klart. Pelle går vidare. Den här tycker jag är intressant. Det är många frågor som är intressanta förvisso, men ändå. Hur står sig West Ham Fans Sverige mot andra svenska supporterklubbar för engelska lag, både när det gäller medlemsantal och evenemang? Har alla Premier League-lag en svensk supporterklubb?
Det tror jag inte att alla har, utan det är en killgissning rakt.
Ja, men Bournemouth tror jag inte har den. Nej, till precis. Exempel.
Precis, men det är klart att det finns lite fler sammanslutningar eller så där jämfört med förr, på grund av svenska fans skulle jag säga. Kanske nu också på grund av Facebook, men att svenska fans är en stor anledning till det är jag rätt så säker på. Sen finns det finns ju en del klassiska supporterklubbar i Sverige till engelska lag, som till exempel
Burnley, Sheffield United.
Ja, men jag skulle säga Wolves har ju en riktigt gammal traditionsbunden förening. Kanske inte finns kvar längre, men den fanns i alla fall tidigare, som ju har att göra med storleken på från 70-talet eller så, att man sändes mycket i tv och sådär. Sen har vi ju de här, jag vet inte, de lagen som du sa där uppe, de har också det, eller? Nej, okej. Okay. Jag tänkte, de har jag inte hört om, men däremot så har vi ju de här stora lagen, de traditionella Sky Six, Top Six lagen, de har ju naturligtvis, men de har ju också genom alla tider haft det så mycket enklare, för de har ju bara kunnat ordna någonting på någon pub någonstans i en storstad. Och så har det ju funnits 20-30 stycken där och tittat på den matchen ändå. Så de har ju alltid lite mer förspänt. Vi som håller på klubbar som är lite mindre, vi behöver ju resa till en... Alltså vi måste ju samlas medvetet någonstans för att vi ska träffas, för annars... så blir vi för utspridda. Det är ju mer slump annars att man stöter på någon. Så jag tror att vi står oss väldigt bra. Det är det jag skulle komma fram till.
Ja, och det är ju som du är inne på, Peter, de här Arsenal, United, Liverpool är ju långt, långt många fler än vad vi är. Och jag vet ju att att Liverpool-fansen har någon sån här traditionell träff i Malmö varje år på en pub, motsvarande när vi är på Skala, och då är de 130-140 personer och hyr hela puben, och då är det inte så att det reser folk från halva Sverige, utan det löser de ju på i Skåne någonstans. Mm. Mm. Och de hade någon träff nu, om det var, ja, det var väl ligacupfinalen, och då gjorde de inte så stort som de brukar göra, utan det var lite mer spontant, och då blev de ändå 70-80 personer.
Mm.
Ja, så de kan vi liksom inte tävla med riktigt, men vi har en fin verksamhet, mycket aktiviteter, både digitalt och fysiskt, framförallt mycket aktiviteter digitalt, och det är ju för att alla ska kunna, eller så många som möjligt ska kunna vara med. Sen när vi gör saker fysiskt så har vi bättre och bättre uppslutning, och det är roligt. Om någon tycker att varför gör ni ingenting här där jag bor, så är det väl just där det beror på, att det är inte där vi bor.
Att du bor där.
Nej, inte. Men att det kanske inte sammanfaller med där vi bor. Det är svårt att ordna saker på ställen som man inte själv finns på. Så därför blir det ju aktiviteter oftast anordnade i närheten av där någon styrelsemedlem finns eller så. Men skulle det vara någon som gärna vill vara med och arrangera någonting och hitta på något någon annanstans, så är vi ju idel öra och stöttar gärna i det.
Absolut.
I den mån vi har möjlighet naturligtvis, för det här är ju inget detta är ju ideellt arbete naturligtvis.
Men sprida ordet och etc.
Och sen är det för mig, så jag personligen är inte jätteintresserad av att jämföra med andra, av just att vi har så olika förutsättningar, utan jag tycker om att jämföra oss med oss själva. Och jag har sagt många gånger, framförallt i styrelsen, men även i övrigt, att vi har aldrig varit så välmående som vi är nu ekonomiskt. Vi har aldrig haft så mycket medlemmar som vi har. Vi har aldrig haft så mycket aktiviteter som vi har. De aktiviteter som vi gör är antingen uppe och snuddar på det högsta, som höstresan, eller så slår det högsta som vi har haft, som när vi var på Skala för några veckor sedan. Så att, och vi har en otroligt väl fungerande styrelse med personer som jobbar väl ihop och vill saker tillsammans. Så att, jag tycker det är det är väl fungerande, mycket väl fungerande.
Ja. Ja, men framförallt om vi jämför, vi kan ju som sagt inte jämföra oss med de här topp 6-lagen klassiska, men om man jämför med de här lite utanför, typ Everton, Newcastle, där tror jag faktiskt att vi håller ganska jämna steg.
Ja, vi är bättre.
Ja, absolut. Ja, nej, men och sen så en sak till, alltså jag vet ju typ Arsenal Sweden har väl också en podcast, men jag har förstått det rätt, har de betalt för att man ska kunna lyssna på den och sådär, så att jag kan ändå känna en viss stolthet i att vi gör det här helt ideellt på vår fritid, gratis för våra medlemmar och för oss själva, för att vi ska trivas tillsammans. Sånt kan jag sätta ett stort värde på.
Och de kan ta betalt, för de leder nu borta mot Sheffield United med 3-0 efter en kvart.
Ja, de behöver inte kämpa så mycket.
Men jag tror Sheffield United har dominerat totalt.
Har de ens haft bollen på sin planhalva?
Nej, jag vet inte. Jag bara tror att det plingar till.
Ja, nej, men alltså, det är klart det finns flera supporterklubbar runt om i Sverige. Men vi finns och vi kämpar på. Så det är klart att Sverige är ju ett avlångt land och sådär, men...
Men bra frågor här från Tyringeboende Pelle.
Ja, absolut. För det är alltid kul liksom. Ja, då har vi kommit fram till sista frågan. Och jag tror att det blir lite din showtime nu. Martin Myberg skriver: jag har funderat lite på vem som borde vara lagkapten sedan förra podden. Jag hittar ingen helgjuten lagkapten. Sorseks engelska verkar vara för vek. Med detta sagt så önskar jag några ord om min favoritkapten som vann FA-kuppen 2 gånger. Tror ni nämnt att han blivit sjuklig? Jag önskar att ni kan hylla hans gärning i West Ham. Gärna nostalgi från er med kanske Ulf i spetsen. Så Uffe, varsågod.
Han pratar ju naturligtvis om William Arthur Bonds, född den 17 september 1946, mer känd som Billy Bonds. Och han kom ju till West Ham 67 från Charlton för 50 000 pund. Och det är en av de saker som jag genom åren har retat mig på mest. Över att han inte är West Ham through and through, utan att han kom från Charlton. Sen spelade han ju upp till över, han var 40 år gammal. Han hade till och med ett spelarkontrakt till han var 42 år gammal. Och gjorde ju 663 matcher för West Ham. Och det är mest genom tiderna. 48 mål. Jag hade ju turen att vara väldigt nära laget i första halvan av 80-talet. Och alla de stora spelarna vi hade då, allt ifrån Brooking och Billy Bonds och alla Devershow och Ray Stewart och Alvin Martin och Tony Cotti och Frank McAven och så vidare, har jag träffat under ett antal gånger. Och den som har varit svårast att komma nära är ju Billy Bonds, för han har sån otrolig aura av distans runt omkring sig. Jag har pratat med honom, jag har tagit foto bredvid honom och autografer. Men han är inte särskilt intresserad av att vara social och ganska tillbakadragen, ganska blyg utom på plan, där han verkligen var en av de mest exemplariska kaptener som man kan tänka sig. Och precis som Martin skriver här, två stycken FA Cup bucklor har han fått höja, både 75 och 1980. Och en spelare som satte laget och spelet framför sin egen hälsa utan problem, utan att tveka. Han hade ju problem de sista åren med en tå som han hade brutit, som han inte kunde spela med, och lät då specialsy ett par skor så han kunde få i foten i skon bara för att kunna fortsätta spela. Annan sån här intressant historia om Billy Bonds är ju att han blev ju utvisad precis innan FA-cupfinalen 1980, så att enligt dagens regler så skulle han ju blivit avstängd, och även enligt dåtidens regler skulle han blivit avstängd, men FA hade ett specialmöte med honom och John Lyle och gav honom dispens att han fick spela FA-cupfinalen ändå, vilket jag tror var väldigt bra.
Sen var det också... Strök de inte någon för de andra också då, eller?
Nej, det känner jag inte igen.
Okej.
Sen var ju den gamle legendariska West Ham-managern Ron Greenwood manager för förbundskapten för England då. Och han hade ju lovat Billy Bonds att han skulle få göra sin första landskamp efter den här FA-cupfinalen. Jag tror att det var mot Brasilien i en träningsmatch. Men då blev Billy Bonds skadad, revbenen, så att han fick inte den landskampen som han så väl förtjänt hade. Han förtjänade att få den. Och vi som är lite yngre, inte vi, ni som är lite yngre som lyssnar, pratar ju väldigt mycket om att Mark Noble borde haft någon landskamp. Det var han värd. Men i mina ögon så är Billy Bonds betydligt mer värd den kepsen som man får när man gör landskampen med Mark Noble. Vad ska man mer säga? En otrolig spelare, otrolig lagkapten, otrolig människa. Alla som lyssnar på den här podden har naturligtvis sett hur rörd han blev och hur stort det var för honom när han fick en läktare uppkallad efter honom, vilket jag stöttar till 100%. Apropå den sjukdom som Martin säger att vi har touchat vid, så är den fortfarande inte bekräftad. Men det är från ganska säker källa sägs att Billy har börjat bli mer och mer dement. Och att Trevor Brooking hjälper till och tar hand om honom i det dagliga, vardagliga livet. Men en legend här. Och igår och för alltid i West Hams historia.
Ja, det är inte mycket att tillägga. på det. Det var en fantastisk genomgång över hans karriär i West Ham. Ja, och han blev ju manager sen också, var som man ju kan titta lite på YouTube om man vill se och förkovra sig lite mer i vad som hände då. Den här delen om att han var värd en landskamp, så är det ju utan tvekan så på den tiden. Däremot jämfört med när Noble spelade, så var det betydligt svårare att få de här landskamperna. Så det var ju, ja, det var ju riktigt synd om honom att han inte fick det. Men det är väl det som gör att man pratar, förutom att det är närmare i tiden också naturligtvis. Men när Mark Noble inte fick sina landskamper, så fick ju varenda spelare i hela Premier League landskamper, kändes det som. Danny Drinkwater var ordinarie landslaget den säsongen, typ. Så det är väl det. Jag tror att Brooking hade en betydligt större konkurrens om de få landskamper som spelades 1981. Men han skulle haft det. Han var en fantastisk spelare, en fantastisk människa.
Ja, det var fint sagt där. Det är en sån spelare som jag hade velat se.
Ja, otrolig. Både för de som inte alls är med, spelade både på mittfältet som en bollvinnare i en klassisk 4-4-2, så var han ju den som vann bollarna, och så var det ju Brooking som sen tog hand om den och så till att vara lite effektiv. Men sen flyttade han ju ner i mittförsvaret och bildade ju ett mittlås ihop med Alvin Martin under många, många år. Och sen, som jag inte ens nämnde, så blev han ju manager också, och både ramlade ner med oss och tog oss upp igen. Och som jag sagt flera gånger, titta på YouTube med allt det som Robert Banks gör, och sök på Billy Bonds Years, och så kan ni bara titta på det. Det är otroligt fin historia att titta på.
Ja, absolut. Det är väl den enda, det är väl det som lägger lite sordi på det hela. Däremot hur det slutade där, för då var det ju under ganska många år som han inte var kompis med klubben.
Ja,
efter absolut. Att de hade manövrerat ut honom till förmån för Harry Redknapp då.
Ja, och det är ju en tragisk historia som aldrig har ordentligt retts ut. Men då är det ju som så att Harry Redknapp var ju best man på Billy Bonds bröllop, och de var otroligt nära kompisar, och Billy Bonds var ju manager och Harry Redknapp var assisterande. Och sen i början på 90-talet så var de ju på en turné uppe i Skottland, eller försäsongsläger i Skottland, där det som ryktas är att Billy Bonds blev erbjuden att ta ett steg upp som någon slags director, och att Harry Redknapp skulle ta över. Och Billy Bonds tog detta som att Redknapp hade stuckit kniven i honom i ryggen. Och bröt kontakten, och de har fortfarande inte efter detta sagt ett ord till varandra. Och som sagt, sanningen har aldrig kommit fram. Men sen lite grann som du är inne på, Peter, kanske inte riktigt ärad och hyllad på det viset som han borde ha varit, även om han inte blev så illa behandlad som Bobby Moore faktiskt blev.
Nej,
men
nej.
men helt rätt, som jag sa innan, att ge en läktare till Billy Bonds
definitivt
namn. Det
och göra det innan han dör.
Ja, innan han dog eller precis. Bobby Moore kommer alltid att vara den största för oss, men Billy Bonds, finns ingen genuin West Ham-fan med lite historiebakgrund som inte räknar upp honom på topp 5 eller topp 3.
Ja, absolut. Nej, fantastiskt spelare. Så, bra fråga där, Martin.
Mycket bra.
Ja, är det något ni vill tillägga innan vi rundar av avsnittet?
Nej, inte jag.
Nej, jag hade någonting, men det har jag glömt bort, så att det får komma nästa gång. Men nu håller vi tummarna för Freiburg här, inte för Freiburg, men mot Freiburg. På...
för att vi vinner mot Freiburg.
Precis.
Ja, 21-0-0. Ja. Burnley söndag 15-0-0. Så att det är tiden att hålla koll på den här veckan. Mm. Japp. Ja, men ska vi låta det bli slutordet då?
Det tycker jag.
Ja, absolut. Då säger vi så. Så se till att bänka er framför tv på torsdag och söndag, så ser vi till att lösa det här på bästa tänkbara sätt. Så hörs vi igen nästa vecka. Så säger vi come on you Irons. Är vi på Blown Bubble. Sanna med dig ute. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.